Ja, hej på er igen. Jag heter alltså Isabella.
Hej.
Hej, och jag är en tillfrisknande överätare och bulimiker. Jag har varit med i OA sedan december 2001 och är väldigt tacksamt abstinent sedan november 2002. Tack vare er och det här programmet. Och dagens tema är då befriad från skam. Och då kanske man ska börja med att tänka, vad betyder det att vara befriad från någonting? Det är kanske inte så att någonting bara faller bort eller försvinner i mitt liv. Men vi befrias ju från missbruk eller från vårt matmissbruk en dag i taget. Och med skam är det nog samma sak. Att det går liksom en dag i taget. Och det är inte alltid så att omständigheterna förändras så som jag gärna hade haft det i mitt missbruk. Att om bara alla andra skulle göra så som jag vill. Och så funkar det ju inte. Omständigheterna är ju såna att ibland hamnar jag i situationer där skam kan slå till. Men jag, befriad för mig betyder idag att jag kan förhålla mig på ett helt annat sätt. Jag behöver inte gå in i den här känslan som eventuellt dyker upp. Jag kan konstatera att den är där, men jag behöver inte agera på den. Och det är det som är liksom befrielsen, att jag kan iaktta någonting och säga, jaha, nu känns det så här, intressant. Men jag kan på något sätt, jag behöver inte dyka ner och försvinna i det här. Ibland kommer läraren fram i mig, så tänker jag, jag måste pedagogiskt förklara hur jag menar. och varför då ska vi prata om skam? Det är också ett skam är något som påverkar oss oss i OA på ett fysiskt plan, på ett andligt och känslomässigt plan. Och för mig har det betytt väldigt mycket de senaste, man ska säga 2 åren kanske i mitt tillfrisknande, har det hänt väldigt mycket på den fronten, alltså olika känslor som har med skam att göra. Och jag har fått möta väldigt mycket av de här känslorna och ibland så här idéer jag har burit med mig som jag då fick revidera. Så det, ja. Och jag känner mig väldigt tacksam för det, för att det är en enorm chans att bli befriad liksom, en liten bit till. Och det var någon ovän som sa till mig igår, den här metaforen med löken, man bara skär bort lager för lager, och lite grann så där känns det för mig också. Men vad är då skam för mig, eller vad betyder skam för mig och i mitt liv? För det första betyder en känsla av otillräcklighet, en känsla att jag är sämre än andra på olika sätt, och jag räcker inte till. Det jag att erbjuda räcker inte riktigt till. Sen kan det också betyda att jag dissar mig själv. Att diskvalificera sig själv. Att tänka så här. Men nu, om en typ exempel är då när en kollega på jobbet får ett uppdrag att dra något projekt. Så känner jag genast att det är för att jag inte är tillräckligt bra. För jag vill göra allt. Och då är det något fel på mig. Om någon annan får göra någonting, då är det något fel på mig automatiskt. Och då dissar jag mig själv och tänker, nu tycker väl min chef och alla andra bättre om den här personen. Ja. Sen betyder det att ta på mig skuld. Och jag menar inte att det här med att erkänna när jag gjort fel, utan ta på mig skuld när det är inte läget att ta på sig skuld. När det är inte, så att säga, mitt fel, om vi säger så. Ja? Att ta på sig den här skulden på något sätt automatiskt. Och där kickar in ganska snabbt, har jag märkt för mig. Sen skam kommer när jag känner mig påkommen. Och jag kan hamna i situationer där jag blir som ett litet barn. En liten flicka som blir påkommen. Och så blir jag så här, ja, lite osäker och vet inte hur jag ska hantera det. Och det blir som att den andra personen blir en förälder och jag blir lilla barnet och blir alldeles liten. Och sen blir jag förbannad för det mesta. För att barnreaktionen i det hela. Då blir det skamfullt. Och en konsekvens av detta är ju att jag under mitt missbruk då, att jag gör ganska mycket. Man ljuger då för omvärlden, för att det går ju inte att vara ärlig. För att då jag har gjort något, men jag kan inte säga det, för då skäms jag. Och det är liksom, då blir jag avslöjad. Och att bli avslöjad är ju det värsta som finns. Så att har jag skapat en form av nät av lögner. Skam förhindrar också att jag tar plats. Alltså den här naturliga platsen i livet. Och det märker man kanske oftast i relationer. Att man gentemot familjen, vänner, kärleksrelationer. Att man på något sätt gör sig lite mindre. Och inte liksom bre ut sig på ett naturligt sätt. Sen har jag också funderat på att skam, att allt detta som jag nämnt nu, det är också att vara otacksam mot livet och mot Gud. Om jag hela tiden gör mig mindre, då är inte jag tacksam heller över det jag har fått, över det jag har och över de människor som finns i mitt liv. Alltså den här otacksamheten som jag kopplar till det. Ett annat sätt som jag ska anta sig uttryck är att i övertygelsen att jag måste hitta en lösning för allting. Att jag måste fixa saker och ting. Det är jag som bäst att jag har koll på allting och att ha kontrollen. Och orsaken till allt detta, för mig kommer det gång på gång tillbaka till bristen på tillit. Och i mitt missbruk har då medicinen varit just kontroll. Om jag gör så att alla gör som jag vill och att jag hela tiden fixar, hela tiden steget före, ni vet det här, man ska vara liksom framförhållning och hela tiden vara steget före och checka av och kolla andra och kolla omgivningen, då kan jag balansera ut skamkänslan. Så det blir en väldigt konstig våg här, som att välja mellan pest eller kolera. Ja. Och så här har det nog varit mycket. Men i OA och tillsammans med er, när jag började tillfriskna så det första jag lärde mig är att vara lyhörd. Att försöka uppfatta vad är det som Gud vill med mig, vad är det som livet vill med mig. Och inte försöka låta bli att hela tiden vara steget före och redan veta. Jag måste veta, kunna se helheten. Jag måste veta hur det kommer att bli. Ja? Och i OA lärde jag mig, alltså steg för steg, och det var inte helt smärtfritt såklart, att jag kan inte se helheten alla gånger. Jag måste liksom bara lyssna och bara sitta och lyssna vem som kommer till mig och vad som kommer till mig. Det betyder då att jag fick möta personer, omständigheter, men väldigt ofta personer som kan då hålla upp en spegel framför mig lite grann. Då kan jag få en spegling av mina beteenden eller personer som triggar igång olika saker som jag behöver bli av med. Bland annat den här skamkänslan då. Och det har väl hänt de senaste 2 åren att jag fick möta människor som på något sätt triggar igång någonting i mig. Så att insikten är bara poppar upp hela tiden. Och ibland vill jag bara säga, Gud snälla, ta det lugnt. Jag kan inte processa allt det här, bara sitta och skriva som helt manisk i min dagbok. Men det är fantastiskt. Så jag är väldigt tacksam i grunden här, helt klart. Och jag får liksom chans att öva nya mönster. Och det är ju så att det här måste vara hands on. Jag måste öva. För att jag får en insikt, det går ganska snabbt. Och sen får jag då tillsammans med min sponsor kanske säga, okej, hur gör jag nu? Nu vet jag, det här beteendet var inte så, det hjälpte mig inte så mycket. Det gagnade inte mig. Hur ska jag göra nu? Så att det blir väldigt mycket övning. Att öva in nya mönster. Det är som med maten, att ha en matplan. Och så då äter jag ju på ett annat sätt än jag åt i missbruket. Så det funkar ganska, funkas på samma sätt. Skam är ju lite grann som en fängelse. Eller det är ett fängelse. Och det skam som jag känner mig väldigt befriad ifrån är då följande skamkänslor. Skam över min kropp. Det har jag inte haft på länge. Att vara i mig själv. Att våga experimentera med det här olika, vad med rörlighet, med träning, med olika matplaner. Att våga göra saker med min kropp och inte skämmas för hur den är och hur den ser ut. Eller vara rädd att den skulle förändras. Det är väldigt skönt. Jag känner mig väldigt befriad. Och att jag har insett vad det betyder att vara kärleksfull mot mig själv. Men just det här med kroppen. Ja, vad betyder det för mig och hur kan jag vara kärleksfull gentemot min kropp och inte kontrollera kroppen då så som jag gjorde när jag missbrukade mat. Skam över min mat och min matplan, det är borta. Jag minns, jag var helt förskräckt första gången jag hade en sån här, nu gör jag citattecken, abstinent matlåda med mig vid något tillfälle. Jag tyckte, alla tittar på mig. Här sitter jag med så här fullkorns pasta och feta ost och rödbet och alla kommer att tycka det är jättekonstigt och jag skämdes. Jag bara satt i ett hörn och åt och tror ni inte att det kommer någon? Vad har du för någonting med dig? Jag bara, va? Jag vet inte. Jag var helt, alltså jag förstår inte idag att det var så starkt, men det var jättestarkt det här att stå upp för sig själv och säga att ja, men så här äter jag. Eller när man går någonstans till och äter tillsammans med människor, ja men så här, det här behöver jag, liksom, så här heter jag. Och skam som, ja, överhuvudtaget skam relaterade till mina behov. Det känner jag mig också väldigt befriad ifrån. Så jag har ganska lätt att säga hur jag, mina rutiner i livet och vad jag behöver. Sen, jag kommer in på det här lite närmare. Det finns ibland lite olika situationer där som det inte helt stämmer. Men i stort sett har jag ganska lätt att säga vad jag behöver. Och det som hände i tillfrisknandet med möten, med hjälp av stegen, med hjälp av service. Jag brukar alltid poängtera det här, jag sitter här idag för att jag har gjort väldigt mycket service. Och det gjorde att jag alltid har liksom, att jag har stannat kvar i OA. Det är en stor del av mitt tillfrisknande. Ja, och som sagt, det som nämnde innan, jag hamnar ju i skamsituationer idag. Och det tänkte jag ge lite exempel nu, och hur jag gör. Så det blir lite praktiska saker här, hur gör jag praktiskt. Men det viktigaste är idag att jag alltid kan välja att kliva in i den här skamkänslan. Och då reagerar jag dysfunktionell på något sätt när jag är inne i den. Eller det är lätt att reagera på ett dysfunktionellt sätt. Eller jag kliver inte in i den, utan jag bara konstaterar att den finns där. Och det gjorde jätteskillnad för mig att inse det. För det finns ju också något sjukt tillfredsställelse i att gå in i en sån där skamkänsla. Det här att man blir ett offer och det här, ja, det var typiskt, det hände mig igen, ja. Det är ju något i det här sjuka som jag har gottat mig väldigt mycket i mitt liv i sådana situationer. Men det där behöver jag inte längre. Det är ingenting, det är inte så jag vill leva eller ska leva, ja, i det här dysfunktionella. Men idag kan det till exempel se ut så här att jag kan fortfarande få en känsla av otillräcklighet i relationer till på arbetsplatsen kanske. Men också i min relation till min sambo. Och då vill jag gärna överprestera. Och när man överpresterar, då förväntar man sig en tacksamhet som inte, alltså det går inte att mäta. Jag förväntar mig något som är orimligt. För att alltså den tacksamheten som jag förväntar mig, den finns inte. Den som jag skulle få, den räcker aldrig till. Så om jag överpresterar, då blir det automatiskt, då blir jag besviken. Det är så här bädda för besvikelse. För att det är ingen som orkar bara bekräfta mig 24 timmar om dygnet. Det går ju inte. Så att där kan jag hamna. Att jag överpresterar, så blir jag lite ledsen för att jag får inte tillbaka det jag tänkte jag skulle få tillbaka. Ja? Och då har jag två möjligheter. Ett är då att jag går in i den här offerrollen och jag känner mig, jag har inte förstått, personen i fråga förstår mig inte. Och då blir det här, ja typiskt, det var klart. så fint hade det varit nu, så många månader hade gått så fint och nu kommer det fram. Ja, det är typiskt. Ja, ja. Jag får inte det jag behöver. Så är det bara. Mm. Möjlighet ett. Möjlighet två är då att jag bara konstaterar att aha, ja, nu känns det så här. Nu känner jag mig lite så här inte sett. Eller, och varför gör jag det? Vad ville jag? Jag har gjort något. Jag har då presterat någonting. Varför gjorde jag det? Så jag kan undersöka varför jag gjorde det. Och sen kan jag öva mig att bara ge av kärlek. Och inte ge, alltså, ge för att jag mår bättre av att öva prestera. Och det behövs för att den andra ska vara nöjd. Men ge av kärlek och inte vänta något svar. Eller inte vänta med någon form av bekräftelse eller ett stort tack. För det kommer, alltså, jag får den tacksamheten jag behöver. Jag får allt jag behöver. Och det här är en känsla jag då behöver öva upp. Liksom. Att ge av kärlek och ge på ett sunt sätt. Ja? Alltså skilja mellan när överpresterar jag och när är det en kärlekshandling. De här två sakerna. Och det behöver jag öva. En annan situation som kan dyka upp för mig är att jag inte riktigt tar plats. Och jag sa innan, det är ganska lätt att uttrycka mig det behov. Så för mig är det ganska lätt att säga, ja, jag behöver äta regelbundet. Och det behöver inte vara samma klockslag varje dag. Men det kan inte gå så här 12 timmar mellan två måltider. Det funkar inte för mig. Så det kan jag konstatera ganska, ganska lätt. Men sen så kan det finnas en situation. Och ett exempel här är min sambo var på semester och vi skulle göra en massa. Och så här, när det är dags för lunch för mig, blir jag lite nervös. Så här, men fattar inte han att det är lunchdags nu? Och nu ska vi gå in där och gå på second hand butik och gå på den och den och den. Och herregud, jag kommer få så här blodsockerfall med Gud. Och så låter det så här. Älskling, jag skulle behöva äta typ snart, eller jag vet inte, men typ så här, ja, vad tycker du? Och min sambo tittar på mig och säger, ska du ha mat nu eller inte? Och jag bara, jag ska ha mat nu, ja tack. Ja, det här att man plötsligt blir så här, blir helt handfallen och väntar tills någon annan ska ta över och ta över mina behov liksom. Och återigen, här två möjligheter. Jag kan ju förbli liten och då att hela tiden vänta tills den andra säger först, ska vi ha mat nu eller ska vi göra det nu? Och då slutar jag planera min tid och hamnar på någon annans agenda. Och inte för att den personen är elak, utan för att jag bara är helt som en amöba. Ja. Så det är möjlighet ett. Och möjlighet två är då att jag får öva mig i att ta plats i de situationer där det känns jobbigt. Och jag har hittat så här små knep. För det första är det ju att tala, inte så här, hej, jag skulle behöva, utan jag behöver mat nu, kan vi äta nu? Ja, för mig skulle det passa nu. Och inte avsluta mina meningar med så här, eller hej, jag vet inte, eller så här, skratta lite osäkert. Ja? Att verkligen tänka på hur uttrycker jag mina behov? Jag tror det är väldigt viktigt, för det hänger ihop med känslan jag förmedlar då. Ja? Det ena, sen har jag hittat andra sätt att verkligen öva mig det här, att ta plats. Att sprida ut mina saker i lägenheten lite så här. Inte alltid plocka undan direkt. Jag är en sån här, jag älskar när det är undanplockat. Men ibland så här att låta saker vara framme. Och det var inte lätt för mig, ska ni veta. Men det händer ingenting. Eller att inte diska på flera dagar. För det är jag som bestämmer när jag vill diska. Inte disken eller någon form av idé. En idé jag har att det ska vara på ett visst sätt hemma hos mig. Nej, men det spelar ingen roll. Ja, det händer ingenting. Så att det här med att det var mina små knep att ta plats. Liksom. Och framför allt, det viktigaste är hur uttrycker jag mina behov. Ja. Det är nog det viktigaste här. En annan situation är det här att bli påkommen och skämmas som en liten stygg flicka. Och det händer ju. Det kan hända med mina föräldrar. Jag har en fantastisk relation med mina föräldrar. Men ibland hamnar man ju där. Och människor som jag, som ofta har gått in i den här offerrollen. Och i den här skamsna känslan. Det är emellanåt inte så konstigt att jag hamnar där fortfarande. Ja? Och Då kan jag också, har jag två möjligheter, att förbli liten, att be om ursäkt. Eller jag ljuger, eller jag förnekar på något sätt, ljuger ihop någonting. Och sen blir jag förbannad på den som då har avslöjat mig. Det är en möjlighet. Den andra möjligheten är då att jag faktiskt, om det var något som jag gjort, att jag ber om ursäkt. Och att jag vänligen talar om för personen i fråga att jag är en vuxen kvinna. Och att jag gärna vill bli tilltalad som en vuxen kvinna. Det kan man ju göra. Och vikten av ärlighet är jätteviktigt. Ärlighet är jätteviktigt. Jag kan ju dela en rolig situation. Vi var på en motorcykelutflykt. Och vi kedjade fast våra hjälmar vid MC:n då. Och jag skulle då ta loss dem. Och det var en sån här lås med, vad heter det, sifferkombination. Och jag försökte få upp det här. Och när jag skulle öppna det så råkade jag vrida. Och då fastnade det här låset i alla fall. Och jag blev så, jag fick en sån här anfall av skam. Jag kunde inte säga, jag tror att jag råkar vrida. Och så jag sa till min sambo, jag vet inte vad som har hänt. Jag vet inte. Det bara, det öppnas inte. Och han bara, men du måste, nej men jag har inte gjort något. Det bara öppnades inte. Och jag kunde inte, och det var så fantastiskt. Och tänkte, men gud, vad håller du på med? Vad håller jag på med? Det är, alltså, hur löjligt som helst. Ja. Och jag stod där och jag tänkte, gud, det är som nu är jag liksom en papparollen. Och jag blir så här, lite så här förbannad och står där. Visst är den om och bara. Ja. Men det löste sig. Det löste sig. Och jag insett, det var sådana uppvaknande. Jag behöver vara ärlig. Ja. För det är ingen fara. Man kan göra misstag. Ja. Och det är inte så att... Så att det här är jätteviktigt. För mig då att vara ärlig. Att vara ärlig. Mm. Jag sprang runt där sen i Kivik och frågade efter bultsax. Och bara var helt i upplösningstillstånd. Och sprang runt och ringde på dörrar. Men vi löste situationen. Vi kom därifrån. En annan situation där, som har med skam att göra för mig är då om en annan person blir förbannad. Och jag vet ju själv, när jag var i mitt missbruk, jag hade väldigt kort stubin. Jag hade inget tålamod och jag kunde verkligen flippa väldigt lätt och kunde bli väldigt, väldigt förbannat och vara högljudd och om... Idag, jag kan ju på något sätt tappa humöret, men det gör när jag är själv hemma. Ja, då kan jag på något sätt röja, men det händer väldigt sällan, för att idag är det väldigt lätt för mig att bara säga, ja, okej, det löser sig ändå. Jag behöver liksom inte bli förbannad. Men om någon annan blir förbannad, då händer två saker. Då, jag tar på mig skuld, för att jag tänker mig att det är något som jag har gjort. Eller min konflikt, och det andra är min konflikträdsla. Att konflikt betyder död. Då är det slut liksom, när det är en konflikt. Och då har jag återigen två möjligheter. Det första är att jag tar på mig så att säga orsaken. Jag försöker hitta en lösning. Och om den andra personen då skulle lämna rummet, då springer jag efter. Och då förklarar jag att nej, men så kan vi inte ha det. Vi måste prata nu och vi måste vara sams. Om vi inte är sams, då är det slut om vi inte är sams. Ja. Och det där har inte gett så bra resultat, märkte jag. För att, alltså, det är så förnuftigt och vi måste lösa det här nu. Men människor funkar annorlunda. Vissa behöver kanske grubbla lite eller få vara i det här. Nu är jag förbannad. Och så den andra, den andra möjligheten är att jag gör precis ingenting. Att den andra får bli förbannad och så lämnar jag det där hos den personen. Och det tog emot i början. För att jag ville hoppa upp och springa efter och fixa. Älskar du mig fortfarande? Eller tycker du om mig fortfarande? Men då gjorde inte jag det. Och det fungerar jättebra. Att inte göra någonting. Och inte hitta en lösning. Inte ta på sig skulden. Alltså om det är något som jag... En konflikt som jag har. Om det är läge för mig att be om ursäkt, så behöver jag göra det. Men om det inte är det, då gör jag ingenting. Och det går över. Det går över. Och det händer ingenting. Det är fantastiskt. Alltså inte ta emot andras... Det har också att göra med det här. Att känna in, konstant känna in hur andra mår. Och sen måste jag på något sätt anpassa mig till det. Det behöver jag inte heller göra, har jag kommit på. Så det är också väldigt skönt. Att jag kan må som jag mår. Och mina vänner om kan må som de mår. Och då jag behöver liksom inte synka på något sätt. Ja, så det var några situationer här. Det som skam hela tiden vill göra, tala om för mig, är ju att snart ska det hända något. Snart ska du bli avslöjat. Snart blir du lämnat ensam. Snart är allting bara svart och slut. Men i de allra flesta fall löser sig saker och ting. Och det händer ingenting. Alltså det är en rädsla som inte är riktigt befogad. Så jag kan återigen säga att jag behöver inte kliva in i den här i skamkänslan. Så som jag gjorde förr. Jag kan bara konstatera att aha, nu är den här. Och så vet jag att jag har två möjligheter. Och jag är sån här ganska, vissa människor har sån här vision board, så de sätter fast bilder. Och för mig är det ganska, jag gillar att skriva. Så jag har gjort en sån här, när jag hamnar i olika situationer. Så när det här händer, pil, två möjligheter. Den ena pilen, då kan du göra så här eller så här. Och så vart det leder liksom, hur en liten egen vision board, hur jag kan reagera eller agera i olika situationer. Jag hjälpte mig mycket. Och det är att öva. Att öva in nya mönster. Och det är mycket lättare att släppa kontrollen och låta mig liksom förstå att jag är buren och att jag är omhändertagen. Och att Gud är källan till allting, min högre makt är källan till allting, och så kommer jag få det jag behöver via olika kanaler i mitt liv. Och det så är det. Så jag behöver inte kontrollera, jag behöver inte skämmas för den jag är. Jag bara stoppar mig själv om jag går in i det här, i skamkänslan, och drunknar där och blir liten och betydelselös. Ja, men det var nog det jag ville dela med mig idag. Och återigen, tack för alla år som Oa har liksom hjälpt mig, som ni har hjälpt mig. Stegen, mötena, alla Oa-vänner. Fantastiskt. Tack.